Herzlich willkommen. Så roligt att du har hittat till Tysklandspodden. En podcast om vårt grannland Tyskland som produceras av Goethe-Institut Schweden och Tintenfisch Media. I Tysklandspodden kommer du att kunna lyssna på samtal med spännande människor som på ett eller annat sätt har med Tyskland att göra. Det kan handla om författare, politiker, filmregissörer, musiker eller någon som du vill höra. Maila info@stockholm.goethe.org och berätta vem du skulle vilja höra i Tysklandspodden. I varje avsnitt samtalar vi med en eller flera spännande personer. Ibland är intervjuerna på tyska med en sammanfattning på svenska. Ibland är det svenska hela tiden. Vi hoppas att både du som pratar tyska flytande och du som precis har börjat intressera dig för Tyskland ska tycka att det är intressant att lyssna. Det tionde avsnittet av Tysklandspodden låter lite annorlunda mot tidigare avsnitt. Och det beror på att vi passar på att ge alla bra tips man behöver för en lyckad sommar. Journalisten och baristan Sara Berg ger sina bästa restaurangtips i Berlin. Journalisten Johannes Tongeberg berättar om vilka resmål man definitivt bör besöka i hela Tyskland. Och så avslutar Goethe-Institut Schwedens litteraturansvariga Christiane Lahusen med tre perfekta böcker för hängmattan. Varmt välkomna! Nu har det blivit dags att spana in Berlins matscen tillsammans med frilansjournalisten och baristan Sara Berg som har skrivit Berlin för foodisar som har kommit ut på Natur och Kultur. Hej Sara!
Hej!
Du skriver i inledningen att för 10 år sedan så var det knappast någon som åkte till Berlin för att käka god mat, men nu kan man göra det.
Ja, det stämmer. Jag tror att för 10 år sedan så var Berlin jättemycket en klubbstad. Att alla åkte dit för teknon och särskilt Berghain som är den kända teknoklubben. I samband med det så käkar man kanske billigt vietnamesiskt eller tar en kebab eller något annat så här, nattmat, fyllmat. Men nu tycker jag verkligen att det har blivit en krogstad med en helt annan ny matscen och jättemycket roliga restauranger.
Du bevakar kroglivet även i Malmö och i Sverige i stort kanske, och har skrivit om andra städer än Berlin också, visst stämmer det?
Jag har gjort en bok om pasta från Italien där jag och fotograf Miriam Preis reste med tåg genom hela Italien från Torino i norr till Sicilien i söder. Men annars så skriver jag ganska mycket resereportage och åker till andra städer och skriver om mat. Vi var ganska nyligen i Österrike och hälsade på en biodynamisk vinbonde lite ovanför Wien till exempel.
Vad roligt. Italien känns som en ganska tuff konkurrent när det handlar om att prata om bra mat. De har en lång kultur. Men hur står sig Berlin gentemot Rom eller Milano?
Alltså det är väldigt olika typer av matscen. Italien är ju extremt traditionell och liksom lever mycket på gamla meriter. Även om det börjat komma mycket liksom unga kockar, framförallt i Rom har jag märkt att de har en helt ny så. Alltså lite det här nynordiska fast nyitalienskt, att man använder det gamla traditionella köket som grund och sen så hittar man på nya versioner av gamla rätter. Lite så som vi ser i Skandinavien också. Men Tyskland har ju kanske inte den typen av matscen som man skulle tänka på. Man tänker på bra mat, vilket kanske lite grann gör att de har lättare att skapa sin nya scen, för de har inte det arvet de måste hålla fast vid. Så det tycker jag man märker väldigt mycket i Berlin också, det här med liksom nytysk mat som också är att jag berätta om en restaurang som heter Tisk som är drivs av två kockar som en kommer från Östberlin, en kommer från Västberlin, och de lagar mat inspirerade av inte bara liksom det traditionellt tyska utan alla tyska influenser, så att det är mycket turkiskt, det är vietnamesiskt, det är liksom det de andra nationaliteterna man tänker på när man tänker på Berlin, och där har de skapat en typ av så nytysk kontemporär matscen som är jättespännande.
Måste jag testa nästa gång jag åker till Berlin. Ja. I din bok så har du lagt upp det lite utifrån område i Berlin. Har du något favoritområde av dem?
Jag tycker väldigt mycket om Neukölln. Det är det ganska billiga, lite ruffa området som fortfarande har billiga lokaler och där liksom artsy-konstnärer, hipsters bor klassiskt. Det är liksom det de har råd med. Men det är också de som startar många av de nya roliga restaurangerna. Kaffebarer och naturvinsbarer och det finns en italiensk krog som är superrolig, La Bolognina, som man käkar liksom billig pasta. De har så 3 rätter om dagen, man får naturvin som kostar 5 euro glaset. Så det skulle jag rekommendera om man vill så här, hitta det nya up and coming. Allt nytt roligt öppnar där, skulle man kunna säga.
Hur många tips har du i boken?
Jag tror det blev lite över 100 till sist. Både mat, kaffebarer, ganska många. De har en jättefin kaffescen, specialkaffebarer. En del vanliga barer och lite arkitekturtips och sånt också. Museer och grejer som man kan kolla på.
Och om du av de 100 ska skala ner dig till 3 bra sommartips, vad skulle du välja då?
Ett ställe som passar bra in på den här nya, liksom Berlins nya krogvåg, är ett ställe som heter Wagner. Vad heter den? Wagner Cocktail Bar och Bistro kanske? Som drivs av ett gäng som hade en restaurang som heter Industry Standard tidigare, som var lite av starten till det här nya Berlins nya matscen. Och de har en jättefin utservering precis vid kanalen i Kreuzberg, där man kan dricka naturviner och käka så här mellanrätter i säsong med bra råvaror. Och de bygger allting på tyska råvaror från närområdet, men de har ganska mycket inslag från Asien och framförallt Japan. Så man kan få så här fishflakes och roliga picklade grejer och sånt på rätten också. Sen finns det en glassbar som jag gillar som heter Jones, där de gör sina egna strutar som de står och gräddar under tiden medan man bestämmer sig för vilken glassort man ska ha. Så kan du få en hemgräddad strut. De har smaker som kanske låter ganska plummiga, som marshmallow, choklad och banan, men allting är superfräscht och verkligen liksom gjort på rena råvaror.
Var ligger den?
Den ligger i väst, i Könneberg tror jag. Ett område som annars är känt framförallt för asiatisk mat. Sen finns det ett jättetrevligt café som heter Annelies, som också ligger i Kreuzberg. Där man sitter ganska nära Görlitzer Park och de har väldigt bra brunch och jättebra specialkaffe. Och det är en väldigt så stylish lokal, det är väldigt fint och stilrent och väldigt så, ja, men enkla klassiska rötter, fast också lagade väldigt, väldigt bra.
Stort tack för att du ville vara med i Tysklandspodden.
Tack själv.
Journalisten och baristan Sara Berg, aktuell med boken Berlin för foodisar på Natur och kultur. Och nu till en annan bokaktuell journalist. Vi har just hällt upp kaffet och vi är jag, Mats Almegård, och jag sitter här med journalisten och författaren Johannes Tångeberg som har skrivit boken Europas mitt, resa genom Tyskland, som kom på Carlsson bokförlag 2018. Johannes, hur fick du idén till att skriva en bok om Tyskland som samtidigt är en bok som handlar om din resa genom Tyskland?
Jag har haft en nära relation till Tyskland sen alltid nästan. Jag är halvtysk, min mamma är från Tyskland. Så att det är väl kanske den personliga bakgrunden till att jag överhuvudtaget liksom intresserar mig för Tyskland. Sen har jag det här intresset fördjupat, så jag har odlat det ganska aktivt på senare år. Och jag ville skriva något som kunde täcka in liksom ganska stora delar av Tyskland, både geografiskt och liksom tematiskt. Som kanske en presentation eller introduktion av landet. Och där har vi egentligen upplägget med resan. För att jag tänkte att det är lättare att skriva så, roligare att skriva så, än att ha någon sorts tematisk indelning som, ja, det hade jag nog inte fått ihop riktigt. Så att därav upplägget, kan man säga.
Och det är ju verkligen en mycket bra introduktion till landet. Man får veta mycket om historia, man får geografin då på köpet via resorna, och det är också kulturhistoria. Du skriver i ditt förord att du anar att det finns en lite mer positiv inställning till Tyskland idag än för några år sedan. Kan du kommentera det?
Jag har den känslan, både att det finns en positiv inställning och att det finns ett kanske något större intresse också, som väl kanske hänger samman med att Tyskland är ett så betydelsefullt land i Europa på ett kanske tydligare sätt än för 20 år sedan. Och det här positiva intresset, det är ju en känsla, men det hänger kanske delvis samman med Berlin också, som ju är populärt. Populärt resmål, populär stad att besöka och vara i för många, även för många svenskar. Sen är Tyskland mycket mer än Berlin, men jag tror ändå att Berlin har bidragit kanske till den här positiva Tysklandsbilden. Som jag ju kontrasterar lite grann mot Tysklands mörka förflutna. Att Tyskland associeras ju fortfarande med andra världskriget och nazismen. Vilket inte är konstigt, men det har gått ett tag sedan dess så vidare. Tyskland är naturligtvis mycket mer tysk historia och framförallt tysk samtid är förstås något annat.
Du börjar i Berlin och du slutar resan i Berlin. Men det som du återkommer till när det gäller Berlin är också att det är en metropol, det är en storstad som vibrerar av liv. Och samtidigt så känns det hela tiden som att man står på sidan om. Den ligger avsides. Du besöker platser som egentligen borde vara riktigt välbesökta och så står man där och är nästan ensam. Och det är en känsla som jag har haft när jag varit i Berlin och andra platser också. Men om vi börjar med Berlin, kan du berätta något om det? Vad är det här med det avsides som samtidigt är centrum eller centrum som samtidigt är en avsidesort?
Ja, dels den här märkliga stämningen som jag tycker man kan uppleva på vissa håll i Berlin då. Att man är mitt i den här storstaden och ändå känns det lite folktomt eller avsides. Det beror förstås på var man är och vilken tid på dygnet och så naturligtvis. Det är trångt i Berlin också, men inte alltid. Ibland, ofta är det ganska stillsamt tycker jag. Och det beror kanske på att Berlin är så storstad i ytan också. Men sen om man ser ur ett mer tyskt perspektiv så... Ja, Berlin ligger ju rätt långt österut i Tyskland. Det är omgivet av landsbygd eller mindre städer i Brandenburg som är det förbundsland som omgärdar Berlin. Det gör ju också att Berlin är liksom lite som en ö då, om man jämför med kanske delar av västra Tyskland som är väldigt, väldigt tätbefolkade. Och sen också, vilket jag också tar upp i boken, tror jag att det är svårt att peka ut ett centrum i Tyskland. Alltså Berlin är den största staden och det är huvudstaden naturligtvis. Men det är inte självklart lika centralt som säg Stockholm eller Paris. Att det finns en stor stad och resten är provins som man får liksom göra lite grovt då kanske. Man kan säga om vissa andra länder. Så är inte fallet i Tyskland. Berlin är en stor stad av flera liksom regioner som är sinsemellan ganska olika av sin karaktär och sådär.
Precis, du reser ju också till ett antal andra städer. Resan går från Berlin via Hamburg till Weimar, sen till Wartburg, Kassel, Frankfurt, Mainz, Köln, Bonn, Ruhrområdet, München, Görlitz, Leipzig, Deuben och sen är du tillbaka i Berlin som sagt. Hur valde du ut de här orterna?
Ja, framförallt för att jag tyckte att de hade något att berätta. Självklart skulle man kunna göra ett helt annat urval. Det kan man alltid säga att det går att välja en annan resrutt eller andra städer. Men det här var ändå platser som jag på förhand tänkt att här finns det något intressant att säga om dem eller om saker som har skett där eller så. Och sen att det ändå täcker in inte hela Tyskland, inte nordöstra hörnet och inte riktigt det sydvästra hörnet och så. Men ändå en geografiskt ganska stor del av Tyskland är ju också en poäng. Och sen att det blandar då stora städer och små hålor. Också för att försöka visa på en bredd då.
En ort som utmärker sig lite av de som du har valt är ju Görlitz. För att det är som ett undantag. Det är den staden som inte har blivit sönderbombad i slutet av andra världskriget. Hur var det att besöka den? Hade du varit där tidigare?
Nej, det var mitt första besök. Jag visste ju att det var en välbevarad stad. Det var väl därför jag åkte dit. Plus den här gränssituationen, att det ligger alldeles vid polska gränsen, är också intressant. Det var fantastiskt, jag var där bara över en dag, så jag kan inte säga så mycket om hur det är att leva där eller om liksom livet i staden, men stadens yttre är verkligen häpnadsväckande fint.
Och om man nu sitter hemma och funderar på att resa till Tyskland i sommar och uppleva något av allt det som finns med i din bok, har du några tips på vad man kan bege sig och varför?
Ja, absolut. Det är ju svårt att välja ut några tips, men jag vill ju framhålla det här att Tyskland är ett ganska, eller mycket skulle jag säga, varierat land. Och verkligen uppmana till att resa runt om man har tid och möjlighet. Och kanske välja andra destinationer än de mest självklara. Berlin är fantastiskt, åk dit, men åk någon annanstans också. Några ställen då, en sån resa som jag gjorde i samband med den här boken, det var ju längs Ren. Ett ganska kort avsnitt längs Ren som är enormt vackert och som också är en sån traditionell turistdestination egentligen i Tyskland. Ja, det är ju strax söder om Koblenz då som det här renavsnittet är. Där kan man åka båt och där finns det då klippor och berg som på bägge sidor om Ren där det odlas vin. Det finns romantiska medeltidsborgar. Och det är ett enormt vackert landskap som man kan med fördel färdas i.
Och det är där Lorelei finns, eller hur?
Exakt, det är den här berömda klippan Lorelei som där skeppen då ofta gick på grund, sägs det i alla fall förr i tiden. Det är ett nog lite svårseglat ställe. Och det finns ju också en legend om den här kvinnan eller det mytiska väsendet Lorelei som lockar sjömännen då i att gå på grund.
Så det var ett tips. Och efter Ren, vad gör man då?
Ja, håller man sig i närheten kan man åka till Köln till exempel, en fin storstad, titta på Kölnerdomen. Men jag skulle också vilja uppmana att åka i östra Tyskland då, och inte bara till Berlin som sagt. En stor stad, eller en större stad, är Leipzig, som är spännande och också hyfsat välbevarad. Mycket blev förstört i kriget, men det finns kvar mycket bebyggelse från slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, den här tiden där Tyskland industrialiserades och städerna växte väldigt fort. Så Leipzig är en intressant storstad som är kanske inte så jättekänd för alla svenskar, men väl värd ett besök. Också Bachs hemstad under många år, han verkade där och är begravd där.
Och så kanske ett tredje tips, har du det?
Ja, vi har varit inne på det, Görlitz. Det är också i östra Tyskland, så långt österut man kan komma faktiskt, precis vid polska gränsen. Och är man intresserad av kultur, historia eller sådär, så är Görlitz absolut värd ett besök. Just tack vare att den är så en så välbevarad stad, som det finns väldigt vacker. Och dessutom är det intressant, man kan promenera över till Polen, alltså halva stan ligger ju i Polen nu för tiden, får man väl säga. Det är ju den gräns som kom till efter andra världskriget. Innan dess så var hela staden en del av Tyskland. Också på sitt sätt symboliskt att man, ja, dels att staden blev delad, men att nu den ändå i någon mening är återförenad, så att man åtminstone kan promenera över utan att behöva visa pass eller sådär.
Och vart reser du själv i sommar, Johannes?
Jo, det blir Tyskland förstås.
Journalisten Johannes Tångeberg reser förstås till landet han skrivit om i boken Europas mitt, resa genom Tyskland, utgiven på Carlsson bokförlag. Och nu blir det fler tips. Väldigt miljövänliga sådana. För man behöver ju inte flytta på sig alls för att uppleva Tyskland i sommar. Dags för Goethe-Institut Schwedens litteraturansvariga Christiane Lahusen att tipsa om några läsupplevelser i sommar.
Hallå, mein Name ist Christiane Lahusen und ich bin am Goethe-Institut Schweden für das Literaturprogramm verantwortlich.
Hallå Christiane, du wirst jetzt ein paar Lesetipps geben.
Genau, ich werde drei Bücher empfehlen, die alle sehr unterschiedlich sind, damit wirklich für jede Urlaubsform etwas dabei ist.
De tre böckerna som Christiane har valt ut är följande.
Ich habe einmal gewählt als Lesetipp von Karin Kalisa, Sungsladen. Das ist 2015 erschienen und bisher nur auf Deutsch. Dann habe ich von Wolfgang Hilbig das Provisorium gewählt, das gerade in schwedischer Übersetzung erschienen ist. Und als drittes Buch von Unda Hörner das Buch 1919, das Jahr der Frauen.
Karin Kalisas bok Sungsladen finns bara på tyska och är utgiven av C.H. Beck förlag. Wolfgang Hilbichs Das Provisorium kom just ut på svenska som Provisoriet i översättning av Ludvig Berggren. Den ges ut av bokförlaget Ruin. Unda Hörners bok 1919, Kvinnornas år, kom just i svensk översättning av Per Lennart Månsson på Lind och kompani. Karin Kalisa är forskare. Sungsladen är hennes första skönlitterära bok och redan en bästsäljare i Tyskland.
Karin Kalisa är så ein bisschen das Buch, wenn man im Urlaub etwas beschwingtes und optimistisches lesen möchte, weil Sungsladen wirklich ein leichter und fröhlicher Roman ist, ohne banal zu sein und ohne im Kitsch zu versinken.
Und worum geht es da?
Also, der Roman spielt in Berlin-Prenzlauer Berg und Mittelpunkt ist der vietnamesische Gemischtwarenladen des studierten Archäologen Sung, deswegen eben auch Sungs Laden, und seiner Familie. Und in diesem Laden treffen sich einmal die Schicksale von ehemaligen vietnamesischen Vertragsarbeitern mit den Lebensgeschichten von früheren DDR-Bürgern. Also, und von diesem Laden aus wird der Kiez nicht nur mit Obst und Gemüse, sondern eben auch mit dem, ja, man könnte sagen, mit dem guten Geist der Improvisation versorgt, was dazu führt, dass gute Laune plötzlich auch in Berlin möglich ist. Das ist natürlich eine absolute Utopie, aber eine sehr ansteckende Utopie, und ich mochte das Buch sehr gerne, weil es eben, also der Plot klingt ja relativ kitschig, aber sie schafft es eben, das absolut unkitschig und sehr fröhlich ansteckend zu erzählen.
Sungs Laden är en lättläst och spännande roman, berättar Christiane. Det handlar om vietnamesiska familjen Sungs livsmedelsbutik i Berlin-stadsdelen Prenzlauer Berg. Här träffar ex-vietnameser och före detta DDR-invånare varandra och berättar sina historier. Christiane säger att även om det är en utopi så bidrar den här butiken till att ett gott humör sprider sig i den tyska huvudstaden. Om det är en lättare roman är nästa bok något tyngre.
Und jetzt habe ich gerade über Karin Kalisa gesagt, dass es ein leichter, beschwingter Roman ist, und das ist Wolfgang Hilbig definitiv nicht, aber gerade deswegen ist es vielleicht auch so ein besonders empfehlenswerter Roman. 2000 erschienen, und Wolfgang Hilbig war ein ostdeutscher Dichter und Schriftsteller, der 1985 in den Westen ausgereist ist und 2007 verstorben. Und das Provisorium erzählt den Weg des Schriftstellers C., der auch 1985 in den Westen ausreist und dort im Suff versinkt, könnte man sagen. Also der Roman spielt zu einem großen Teil in Bahnhofsspelunken und schildert das Leben dieses C. als eine Art alttestamentarisches Inferno, und ist ein sehr vehementes Buch. Was ich besonders beeindruckend daran fand, und das kann man vielleicht jetzt auch als Vorbereitung auf den Wendeherbst lesen, jetzt bald 30 Jahre Mauerfall, ist diese Ortlosigkeit des Autors, der eben nicht mehr in der DDR lebt, in der er auch nicht leben möchte, die er verabscheut, aber im Westen auch nicht ankommt. Und das zeigt einfach, wie komplex diese ganze Geschichte war und ist.
Wolfgang Hilbigs Roman Provisoriet handlar om författaren C., som går att läsa som en biografisk berättelse om Hilbig själv. Hilbig flyttade från DDR till Västtyskland år 1985, och i boken skildras samma resa som författaren C. gör. Det är beskrivningar av olika järnvägsstationer och hur C. inte känner sig hemma någonstans. Christiane menar att det är en bra bok att läsa inför det kommande 30-årsjubileet för Berlinmurens fall, och för att den visar hur svårt det var för DDR-medborgare att känna sig hemma efter att de hade flytt eller emigrerat till väst. Sista tipset för hängmattan är ingen roman, utan en sakprosabok.
Ja, das Buch habe ich gewählt, also einmal weil ich dachte, nach diesen zwei belletristischen oder auch teilweise autobiografischen Romanen wollte ich gerne noch ein Sachbuch haben. Und 1919, das passt natürlich dieses Jahr sehr gut, 1919, das Jahr der Frauen, da erzählt Unda Hörner, die eine Autorin, Journalistin und auch Übersetzerin ist, auf eine sehr faszinierende Weise von diesem Jahr 1919 und verwebt dort die Geschichte von sehr vielen Frauen, die in diesem Jahr einiges bewegt haben. Also sie erzählt diese Geschichten in 12 Kapiteln, also nach den 12 Monaten aufgeteilt, und folgt dabei den Geschicken und Geschichten von sehr vielen verschiedenen Frauen. Also ich nenne einfach nur mal Käthe Kollwitz, mit der damals das erste Mal eine Frau in die Akademie der Künste berufen wurde. Dann Marie Curie, die das Radiuminstitut eröffnet hat. Und aber auch Coco Chanel, die das unsterbliche Chanel Nummer 5 in diesem Jahr kreiert hat. Also es ist einfach sehr viel passiert in diesem Jahr, wo Frauen das erste Mal wählen durften. Und ihr gelingt das, das sehr anschaulich und informativ darzustellen.
1919 och 100-årsjubileum alltså. Hörner berättar om det året och väver samman historier om kvinnor som varit historiskt viktiga. Boken är indelad i 12 kapitel efter årets månader, och några av de kvinnor vi läsare möter här är bland annat Käthe Kollwitz, Marie Curie och Coco Chanel. Kollwitz blev år 1919 den första kvinnan i Akademi der Künste. Marie Curie öppnade sitt radiuminstitut, och Coco Chanel skapade sin legendariska parfym Chanel nummer 5 det här året. Den som läser 1919, kvinnornas år, och tycker om den, bör hålla ögonen öppna. För i augusti kommer författaren Onda Hörner till Goethe-Institut Schweden i Stockholm.
Die Autorin kommt, das wird dann alle interessieren, die das gelesen haben und fantastisch fanden, kommt Ende August nach Stockholm ans Goethe-Institut. Da kann man sich dann nochmal vertieft mit der ganzen Geschichte beschäftigen.
Förhoppningsvis har ni nu allt ni behöver för en bra sommar i Tyskland eller i hängmattan. Tack till Sara Berg, Johannes Tångeberg och Christiane Lauhusen som bidrog med tipsen. Det var allt för den här gången. Andreas Tilliander är ljudproducent. Jag heter Mats Almegård och jag producerar Tysklandspodden på Tintenfisch Media AB för Goethe-Institut Schweden. Vi hörs snart igen. Auf Wiederhören!